höjd i vanlig, volé. Vad ingen utomstående egentligen visste, var att den lilla byn i utkanten av den tredje största socknen i förlänningen sedan greven av Sotenburg lämnade in sin förmjälsansökning till lille kung Halvsork hemsökts av de mest besynnerliga individer. Det var tvivelsutan märkliga tider i jämförelse med hur det varit förut. I byn var det sedan länge kött, så hela befolkningen flyttade ut och lämnade allt öde. Detta var nu inte en dålig idé, eftersom hela dalen var fruktbar likt en stenöken och vacker som en överkörd mullvad, och doftade likt väck och gammal dito. Men nu hade det trots allt ryckt upp oväntat sällskap. 4000 halta segelmakare, en gammal folkskygg hummelgast, och tre glada sjömän från Uzbekistan och deras näst fastrar Doris, marimba den hutlöse och svupotnyck den finkänslige. Vad denna omaka samling kunde tro visste inte förrän 74 personer. I en helt annan del av ett helt annat land bodde den pensionerade kungliga hovsmälvagaren Herr Nilsson. Herr Nilsson tyckte mycket illa om semlor i allmänhet och hovsemlor i synnerhet. Varje dag började på samma sätt. Väckarklockan ringde strax före 6:30, varpå bagaren steg upp, klädde sig i sina hovsemelbagarfaltor, väckte bagarassistenterna och sparkade igång sin hovsemelbagarsler. Sen somnade han i sin hovsemelbagargungstol och drömde hovsemelbagardrömmar om brutalt exploderande hovsemlor som ynkligt bad om nåd. Herr Nilsson skulle förmodligen aldrig ha tyckt om semlor ändå, men gråtmilda dito fick verkligen hans blod att koka. Om det inte vore för faktumet att han bara drömde om dessa sprängda bakverk, så skulle han troligen ha tappat fattningen. Men icke nu. Under skönhetssömnen jobbade bagarassistenterna, som endast fullständigt överskattade halvidioter kunde jobba, vilket vanligtvis resulterade inte mindre än ett 20 semlor av garanterat undermålig kvalitet och tveksam etisk grund dessutom, eftersom det innehöll såväl ägg från burhöns som njurar från stresskadade grisar, vilka samtliga vägrat att bli organdonatorer. Det var ändå dessa semlor han grundat sin långa karriär och sin ansenliga förmögenhet på. Turligt nog var nämligen den gamle kungen mycket förtjust i hovsemelbagaren på ett närmast ohälsosamt vis, och därmed fick hans semlor smaka hur som helst bara det kom från just hovsemelbagarens hovsemelbakeri. Det var dock inte alltid fallet att semlorna verkligen gjorde det, eftersom Nilsson uppskattade pengar och framgång mer och mer var dag, utsorkade produktionen till bland annat Hassans, kakor och skark, Sunes, gräddbakelser, inälvsmatt och diverse friterade insekter, samt Johanslivs och pyroteknik, allt för att kunna sälja billigare, åtbara semlor. Skämdes gjorde han icke. Svårt hovsemel förgiftad låg den gamle kungens labrador utanför medicinsk hjälp. Ingen visste dock varför, eller varför vaga explosioner trivsamt exploderade bakom den stora högen åtna hovsemlor, som låg och luktade krut och falukorv. Labradoren Wilhelm den IE, även kallad Fripe den åtvättade, var kungens fjärde hund på lika många månader. Förr eller senare skulle riket få akut hundbrist om alla betedde sig som Ivan, kungens gravt alkoholiserade hundskötare. Varje tisdag gick han och stal hundmatur Wilhelms Fripes skål, ersatte maten med semlor från hovbageriet och skrattade gott när byrackan satte i sig onyttigheter. Detta skulle nu knappast varit godtaget vid de flesta hov, och det var heller inte i den gamle kungens ögon särskilt populärt, men Ivan var en man med en mission. Hundskötaren Ivan hatade nämligen hundar med en passion likt den han hatade kakadur med, även trubadurer och för små cocktailer ovanpå allt för stora cocktails, men allra mest likt det brinnande hat han kände för den där förbannade odogan, som hette snörk kallaspajsare och bedrev markbunden medieverksamhet av digital form. Sådana fasoner hade inte Ivan något emot egentligen, men däremot snörks fördömda cocktailpatyn. På dessa fester vandrade rikt folk runt, som ägde det världen, och även den mest blygsamme lyckades i bästa fall enbart göra bort sig. Så Ivans hund hade varit blott toppen på isberget i denne mans omfattande attitydproblem gentemot flertalet betingelser i världen i stort. Till skillnad från gemene man närde Ivan inga känslor kärvenligare eller ömmare än hattet. Om Ivans minst sagt turbulenta inre liv har nog sagts här med. Så kom det sig, av tillsynes ren slump, att kungen och 78 av hans advokater besökte Sotenburg i åttan den tredje måndagen i sträck, ett i det vore alla benigna att ta itu med det problem som hopats i konungens frånvaro. Semestern hade dock varit angenäm nog att berättiga en liten fest. Kungen skickade över arbetade inbjudningskort till alla han mindes och många han glömt. Detta orsakade föga överraskande visst kackel runt rikets sociala nav, Herasta Möglum i Alingsås. Kasta bort Asta, hette det på sina håll. Hasta till första. I andra riktningar. Pasta på Rasta, gormade någon. Lasta kvastar, gastar. Ponerade Musse. Förkasta. Gick han på punkt kungen tolererade sina undersåtars höjda beundran likt en kattonlåda tålas ring, och utan vidare omsvep utsåg han undersåtet duktare Schusselsson till folkets fiende nummer 5. De fyra före honom var 1. Jesper Superturk, folkvald överläkare, 2. Knasper Kvartspirat, självlärd domprost, 3. Israel von Mohammed, ridderligheten personifierad, samt 4. Gemine Trippelmonsson, Herkebergas svar på Bengt Alsterlin. Om Schusselsson ville klättra just den tabellen så finge han nog lägga manken till. Tidigt var grova de folkets officiella fiender var något av folkhjältar i kungens ögon. Det hade ljusat populasen på plats ordentligt senast pöveln reste sig i frustration över skatter och annat. Heja Schusselsson! Skrålade majestätet i pinsamt falset och viftade med en liten flagga tills han tröttnade och kastade Schusselsson i kungliga slottets vallgrav. Där skulle han bli under vattenskung och leda krokodilerna på helikt korståg mot guldfiskarna på andra sidan slottet, annars hette han inte Halvsorg. Det korståget kom att utvecklas, invecklas och sedermera avvecklas. Hoppsan!